Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. Vi är nu inne i oktober och börjar inte löparsäsongen ändå lida mot sitt slut kanske? Det känns i alla fall så. Men hur som helst, vid min sida har jag som vanligt världens bästa Malin Evelöv, numera också kallad svensk löpnings evigt gröna träd av fler än bara mig. Malin, hur är läget?
Det var ju, vilka komplimanger, jag blir alldeles rörd här. Ja, men det är jättebra med mig. Jag har ju avslutat min säsong, den är ju inte så lång. Jag har ju så få tillfällen när jag springer lopp då. Men Lidingloppet var ju mitt sista för året. Så det känns rätt skönt. Det är någonting med det där. Jag kan inte låta bli att känna i kroppen lite innan ett lopp. Ja. Så det känns lite skönt efter när det är klart. Då får man koppla av lite ett tag.
Vad skönt. Det kan jag också relatera till som motionär. Malin, jag tänkte att du skulle få berätta lite om Lidingöloppet. Det är många som har bett dig göra det. Så det ska du få, vi återkommer till Lidingöloppet.
Absolut.
Först så vill jag också bara säga att jag tycker det är jätteroligt med att ni som lyssnar på den här podden är så på och skickar frågor. Och även när man träffar er live säger att, vilken bra podd ni har. Jätteroligt.
Jag som inte är ute på sociala medier, som aldrig läser något positivt så, får höra otroligt mycket när jag är ute och träffar människor i andra sammanhang. Jag har fått nya kunder på det. Mm. Att det är flera som har lyssnat och blir inspirerade och sugna på att ta det här ett steg vidare och även träffa mig ute i skogen. Ja. Det är jättekul och vi uppskattar ju verkligen alla de här frågorna också, för det är ju väldigt spännande för oss att få grotta in oss i vad ni är intresserade av att höra.
Verkligen. Alltså det betyder egentligen allt, kommunikationen med de som lyssnar. Men jag tänkte så här, att innan vi hugger tag i Lidingöloppet och massa frågor från er lyssnare, så ska vi snacka lite grann om förkylningar. För det är så här att vi har en partner i det här avsnittet som heter Coldzyme. Och jag kan ju säga att, precis som jag skrev på Instagram häromdagen, jag vet inte vad jag gjorde innan Coldzyme fanns. För då försökte man ju så här hejvilt med lite så här huskurer med ingefära, citron, honung. Man famlar lite i blindo.
Men det är ju, tyvärr är det ju ofta så där, de där huskurerna, de tar man ju till när det är lite för sent. Coldzyme är ju den här, som jag, precis som du Petra, lite förebyggande och kanske ett steg före istället för ett steg efter. För jag känner ju också, jag har ju bombat på med vitaminer och te och ingefär och allt möjligt. Men då har det ju redan varit för sent. Det har ju liksom redan satt sig i kroppen, så det har ju ingenting hjälpt.
Nej.
Tyvärr så är det ju så. Men det här är ju en helt annan produkt som
precis.
Man faktiskt kan köra på lite i förebyggande syfte, och om man börjar få pyttelite tendens också och kanske trycka tillbaka.
Du sa precis här innan vi gick igång med sändningen att det är mycket förkylda just nu. Märker du det på dina kunder?
Oj. Nej, men jag tycker det har varit en extrem höst. Jag vet inte om det är, eller att man glömmer bort för varje år, men kan det vara så att det har varit så extremt fint väder länge, sommar, sol, varmt. Ingen har ju varit direkt förkyld under sommaren, känns det som. Och nu har det ju varit september, och framförallt det jag märkte är ju att det är segdragna grejer.
Märkte jag på mig själv också faktiskt.
Ja, du hade ju, och jag har ju min yngsta dotter. Hon har ju varit förkyld i 1,5 månad från och till.
Oj, gud vad segt.
Alltså, inte precis i ett streck, men mer eller mindre. Och ont i halsen och så bra någon dag. Och så hon har inte kunnat springa på 1,5 månad.
Har hon kört Coldzyme?
Ja, hon är lite dålig på... Vill jag ta såna där produkter?
Jag fattar.
Ja, men, och det är virus här. Ja, det är liksom, det är det som är problemet, att det finns ingenting att göra.
Nej.
Jag har varit hos doktorn och de bara...
Penicillin biter ju inte på det där.
Nej, utan de bara säger det är troligtvis den ena virusinfektionen efter den andra som tar över. För det är inte en som ligger, utan ditt immunförsvar blir försvagat och så precis när det blir bra så kommer nästa.
Ja, det är så,
men det verkar vara riktigt, riktigt illa för många just den här hösten.
Jag har också fått den vibben faktiskt. Så att, det är ju bra att det ändå finns någonting som heter Coldzyme då. Och jag tänkte berätta lite kort om en så kallad öppen observationsstudie som de har låtit göra under 3 månader 2017 från april till juni. Och i den här studien så ingick 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå. Och de använde den här produkten i förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus. Alltså till exempel när man ska resa med flyg eller tåg eller så. Och även behandling vid första symptom då i syfte att förkorta förkylningen. Och 81% av de rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare och eller kortare än vanligt. Och ingen av deltagarna rapporterade att Coldzyme inte hade haft någon effekt. Så av de som inte hade drabbats av förkylning uppgav 69% att Coldzyme hade förebyggt dem från att få en förkylning. Och sen så är det såklart då att placeboeffekten på grund av att man inte haft någon jämförelsegrupp kan inte uteslutas. Men jag tycker ändå att det här säger väldigt mycket om hur effektiv produkten är. Dessutom eftersom vi ju själva har provat produkten och positiva erfarenheter, och även folk som lyssnar på den här podden säger samma sak. Så det är ju värt att testa.
Ja, men det är det. Jag var faktiskt precis i det där skedet 2 veckor innan Lidingöloppet. Skulle ut och resa och flög ner till Palma på ett bröllop. 2 dagars fest och liksom både flyg och sen lite dåligt levande under ett par dagar och mycket riktigt började känna, jag körde Coldzyme liksom i förebyggande, men började känna lite tendens till förkylning och för det har ju också alla hade varit förkylda runt omkring mig innan. Så jag körde och fick en liten förkylning. Men precis som du säger Petra, den blev väldigt lindrig, satte sig aldrig i halsen, bara lite rosslig, lite snorig, inget halsont, gick över mycket snabbare, inom kortare än en vecka gick den över på, och det brukar jag aldrig få bort en förkylning på.
Nej, det är jätteskönt. Som jag sa också, jag tror det var förra avsnittet, det här med att som du säger, det blir en mildrande effekt, och det betyder för mig då, betyder det mycket eftersom jag är egenföretagare, och det gör ju att jag ändå kan jobba utan att jag liksom plågar mig själv, men jag kan ändå jobba så här lite på halvfart utan att vara helt knockad.
Nej, för man kan ju inte tro att bara för att man har bra produkter eller äter bra heller, att man aldrig åker på en endaste grej, utan det gör man ju.
Ja.
Men jag måste säga den här gången, istället för att jag hade människor runt mig som var vrålförkylda och jättedåliga, så hade ju inte jag tid med det. Jag skulle ju springa Lidingloppet. Och, så att det där var väldigt lindrigt. Jag liksom tränade inte på 5-6 dagar, och men jag jobbade på som vanligt och liksom mådde egentligen rätt bra. Mm. Och det gjorde ju ingenting med 5-6 dagars vila egentligen, så. En formtopp lite för tidigt. En vecka för tidigt.
Men du, trots att du hade lite för tidig formtopp så verkade inte det ha påverkat din prestation. I alla fall så vill jag bara säga tack till Coldzyme för att ni samarbetar med oss. Och ni som inte har testat, gör det. Ett gott råd. Men Malin, vi måste ju höra mer om Lidingloppet.
Ja, nej, men det är ju mitt favoritlopp, nummer 1, som jag har sagt tidigare. Och det är ju både för att det är nostalgi att jag startade min karriär där när jag var 7 år, kan man säga, med mitt första stora riktiga lopp. Och sen passar ju mig det där alltid med krävande kuperat och mjölksyra och allt. Och så bor jag ju där. Så jag inser ju det när jag springer det där, så är det en gång om året får jag bara springa och njuta av att jag har sånt publikstöd, så det är nog helt enormt.
Men Malin, hur gör du, detta undrar ju många, hur gör du för att hålla en sån jämn nivå under alla dessa år som du har sprungit Lidingöloppet?
Jag tror att det handlar ju mycket om att jag tränar ju för att jag älskar att träna. Inte för att prestera längre egentligen, utan det är ju en livsstil för mig och något som bara ingår i hela mitt liv.
Kan det vara det som gör att det går så bra?
Jag tror det, att jag känner själv i alla fall att jag har en väldigt avspänt förhållningssätt till min löpning numera. Och det, därmed inte sagt att jag inte tar i. Det har vi pratat om tidigare. Jag älskar ju och slita och släpa och ta ut mig totalt.
Ligga vid sidan om diket.
Ja, men det är med en väldigt avspänt förhållningssätt till det. Det är inte prestationsinriktat egentligen, utan det är också inriktat till för att jag älskar att få den känslan mera än att jag absolut ska liksom nå resultatet. Sen är det ju alltid kul, jag känner ju att det ger ju resultat också. I och med att jag har varit så resultatinriktad i många år på elitnivå, så känner jag att den biten tycker jag är skön att bara slappa av lite i. Så jag tror att det är väl att jag aldrig liksom lägger av med löpning eller träning, utan kör allround och håller. Och nu tror jag att jag hittar en balans att jag inte går sönder också.
Men du, alltså jag tycker det här är lite fascinerande. Bara håll oss kvar vid det här en liten stund. För jag berör det här i min föreläsning också. Det här med att nu säger du att liksom, ja, men jag tränar för att det är så roligt. Jag är inte ute efter att prestera längre och jag är dessutom inte skadad. Då undrar man så här, kan det vara så att det tänket kanske är någonting som man borde överföra på eliten också? Att få dem att våga slappna av och inte jaga resultat hela tiden. Våga låta resultaten komma. Vad tror du?
Ja, absolut. Jag tror att det är en balans i det där. Och det kan jag tänka tillbaka på min elitkarriär också. Att de gånger när jag på något sätt hittade den optimala balansen mellan prestationstänket och den där fokuseringen på vad man någon viss tävling eller något resultat man ville nå, i att hitta en väldigt må bra känsla. För jag vet det, jag presterade absolut som bäst när jag mådde som bäst som människa. Och där har vi den där att inte bara bli tajt i sig själv och bara fokusera på resultatet. Jag tror att det är lätt att spänna sig och att det blir liksom,
ja,
tappar
precis
glädjen och tappar liksom lusten i att springa med ett leende på läpparna. För det är det jag känner nu. Att jag står och njuter av hela tillställningen. Det är så få lopp jag gör numera. Och det kanske är det också. Jag njuter ännu mer för att det är så få gånger. Och så får jag njuta av den där lilla stunden fortfarande med mitt gamla liv.
Men är det inte en liten kick också att du ändå så här tar ganska många yngre förmågor med din rutin och liksom, vad man nu ska säga, din glädje och din rutin?
Jo, absolut. Problemet för mig är ju bara att när jag står där på startlinjen, då förstår ju jag liksom inte att jag är några år äldre. Och
huvudet
inte
är kvar.
Huvudet
liksom
är fortfarande att liksom, det hade ju varit kul att ligga där allra högst upp och fighta som en seger och liksom, då går den lilla huvudet på, men samtidigt så snabbt så slår jag ju där ur och bara känner att jag springer nu bara och fokuserar på mitt lopp och sen får de andra göra vad de vill runt mig. Men jag tyckte det var väldigt kul lopp i år på Lidingöloppet, för det var så bra konkurrens. De har ju satsat verkligen på damklassen. Det var ju bättre än någonsin och rekord sattes och två kenyanskor i topp och så de bästa svenskorna. Så att, och det inspirerar ju mig också. Det ska jag säga. Jag tycker att det är kul när det är drag kring och lite fokus kring det.
Du måste fråga dig en grej också. På 15 kilometers loppet på damsidan så läste jag någonting om att hon som vann hade någon manlig hare.
Och
jag läste det någonstans.
Men har, man har ju jo. Folk runt sig hela tiden.
Nej, men hon, det var någon, hon har skrivit att hon som vann hade en kille som sprang före henne hela loppet och rapporterade kilometertider hur hon låg till. Och att det inte, är det tillåtet?
Alltså, ja, alltså det kan man ju göra oavsett om det är tillåtet eller inte på ett sätt att jag menar, du hamnar ju med många runt dig och om du tittar själv på klockan vad du har för kilometer till eller någon rapporterare, det, jag tycker inte att det har någon...
Jag bara såg den och kände att det lät ju lite extraordinärt. Men,
fast det är ju, fortfarande så är det ju att du kan inte springa fortare än du orkar ändå. Men där, det ska jag säga, jag är harare åt många killar när jag springer. Det var flera som frågade mig efter ett par kilometer vad siktar du på, vad ska du springa på?
Blir inte det jobbigt att få höra sånt där?
Och så här, runt 2 timmar säger jag då, okej, då lägger jag mig här. Och så blir det en liten klump kring mig och så var det en kille som sa senare i loppet, vad bra att du stoppar mig, för jag hade legat långt före dig vid det här skedet, men då hade jag dött sen. Så han tackade mig senare i loppet att jag hade liksom sprungit och dragit honom till en jämn, fin fart.
Men du, hur långt in i loppet orkar du hålla på och prata med de här människorna som har lagt sig bakom dig och ska babbla? Liksom? Är det någon, vid något tillfälle där du bara säger, nu får ni hålla klaffen här? För nu måste...
Mina svar blir nog kortare och kortare ju längre loppet går. Jag tror att folk pratar mer med mig än vad jag pratar tillbaka. Ja. Men jag svarar så länge jag orkar.
Sen så är det bara tyst.
Men sen, jag kan säga att sista milen, då pratar inte jag med någon. Då är mitt flås uppe på för hög nivå och mitt tunnelseende går på. Så att, då, det finns de som fortfarande pratar där. Men det orkar faktiskt inte jag. Och det är inte för att vara otrevlig, men då är jag bara liksom...
Du måste bara... Du svarar inte då?
Nej, jag svarar inte. Nej. Jag orkar inte. Då måste all min energi gå
till... Gud vad jag skulle bli irriterad ifall folk... Alltså jag har varit med om att så här, folk kommer fram till mig när jag springer lopp och pratar, men då är det ju för att... Alltså, då frågar de inte så här, vilken tid vill du ha och vad liksom får jag lägga mig bakom dig, utan då är det mer så här, vad roligt, jag lyssnar på din podd samtidigt som jag såg dig, vad kul, vilken metaupplevelse, jag bara ja, vad roligt, och sen så kanske de försvinner eller så åker de bakom så här. Men alltså, det där skulle jag ju inte palla med.
Men det blir ju så att alla är ju trevliga, så det är ju aldrig några otrevliga samtal, så det är ju okej om någon orkar springa och prata där. Det får de gärna göra, bara att jag känner att jag är inte lika pratglad. Jag vill liksom vara mer inne i mitt, men och som sagt, när jag blir för trött, då orkar jag inte svara. Nej. Och det får man bara köpa.
Ja, men det får de ju köpa. Alltså, ja. Malin, alltså jag är ändå djupt imponerad och stort grattis till ditt lopp.
Ja, men tacka. Jag är jättenöjd, det är jag verkligen. Men jag ska erkänna här faktiskt att jag kände att jag inte hade kört tillräckligt mycket mil eller långpass.
Det är långpassen
det ska erkännas. Jag sitter ju alltid och dissar lite.
Ditt favoritpass, sagt med viss ironi.
Ja, alltså jag gillar långpass också, men det blev för få den här gången. Och jag började lite för sent, det var så varmt i somras. Började för sent och sen utgick mina 2 sista långpass på grund av det där bröllopet i Palma och en förkylning. Ja. Och det får man alltid räkna med. Jag kan inte liksom räkna med att alla går in. Och nu ska jag inte säga att det hade gjort någon skillnad kanske med 2 pass till. Men jag fick en liten sån lust, jag ska erkänna redan nu, att till nästa år faktiskt göra lite mer jobb på den fronten inför. För jag fick en känsla av att det var blytunga ben sista 5. Jag är lite tyngre än vad jag var nöjd med.
Okej, okay. Ja, då får vi se. Vi håller igång ämnet här då, framöver, så får vi se hur satsningen går. Men nu tänkte jag att vi skulle hugga tag i lite lyssnarfrågor. Och en fråga som jag tycker är väldigt intressant, som dessutom kommer från en av dina kunder, Liv Rethammar. Hon undrar så här, jag tycker att ni ska ta upp värdet i att återhämta sig i sin träning. Alltså hon undrar egentligen ingenting, utan hon har en önskning här. Plus att det kan vara bra att periodisera sin träning för resultat i denna tidsålder då runstreak och aldrig vila är begrepp som folk tar till sig. Många vet inte varför man behöver vila vissa dagar och tror att de tappar all sin kondition och måste börja om. Och så stressar de på och har de otur så får de skador.
Mm. Mm. Li ska säga att hon är en gammal elitidrottare, så hon har liksom en elitidrottsbakgrund, och så har jag tränat henne lite, men nu, hon fick också lite skador och har lite egna erfarenheter av att träna för hårt på äldre dagar kanske, det här är ju, precis som hon säger, jag tycker att jag håller med i allt. Att det blir, när träning blir upplagt kring att man ska göra en prestation i att inte känna på vad kroppen är sugen på eller vad psyket är sugen på eller något vettigt upplägg, utan bara, jag ska säga så här, späka sig på något sätt i träning, att det blir en grej över det, då har man ju helt tappat all klokskap kring träning. För att säga att man ska springa eller träna 100 dagar i sträck, jag har ju hört personer som har sådana, och det tycker jag är rent idiotiskt.
Men ännu mer idiotiskt tycker jag det är när man då ifrågasätter det här, till exempel runstreak, och så säger man så här, men hur bra är det att springa till exempel när man är förkyld? Ja, men då kan de svara så här, ja men man behöver ju inte springa så fort, alltså man kan ju springa i så här 8 minuter per kilometer. Men då undrar jag, men varför? Alltså vad är grejen? Om du är sjuk ska du väl inte göra någonting alls?
Nej, och vad ger det för träning? Jag tänker alltid så här, träning, om man tänker på ordet, vad ska träning ge? Jo, det ska vara något uppbyggande, det ska vara något rensande av skrot i huvudet, eller samt uppbyggande av kondition och muskler. Ett må bra tänk. Och när man börjar komma till en fixering kring träning, för det här är en fixering, då har det blivit osunt. Då är inte träning uppbyggande och det är inte någon klokskap i. För
det är mer hets, tycker jag, man känner då. Liksom, att det ska vara så här, man ska, för sakens skull ska man ut och springa varje dag. Och varför då då?
Alltså. Ja, och liksom inte lyssna på. Men det är klart att någon dag så känner du att jag har ont i knät här, eller jag har ont i foten, eller jag är förkyld. Och det är kroppen som styr. Mm. Så att det där tycker jag är... då har träning tappat helt sitt syfte.
Alltså det känns också kontraproduktivt. Alltså om man nu, som du säger, man kanske vill få ett resultat, eller man vill må bra. Det är ju de flesta motionärer har ju liksom den anledningen till att man tränar. Man vill må bra. Och hur bra mår man då rent, alltså både mentalt och fysiskt, om man tvingar sig själv att träna varje dag? Jag fattar inte riktigt.
Nej, men det är som sagt, all typ av fixering tycker jag är osunt. Om det handlar om träning eller kost eller någonting annat. När man liksom har slutat tänka på vad det är man håller på med och slutat tänka på vad det är man är ute efter för resultat, utan det är grejen att göra det på ett visst sätt som är kicken, då blir det ingen klokskap kvar. Och när det gäller träning, då för mig, jag bara säger att det slutar mer eller mindre alltid på ett dåligt sätt, en sån här fixering, för att det blir för mycket.
Ja, och sen så kan det vara så, ofta får jag då höra när jag pratar om eller debatterar runstreak och aldrig vila, hashtaggarna då i sociala medier, så får jag ofta höra att ja, men ni har missuppfattat vad de här hashtaggarna står för. Och ja, det må så vara, men just att det går att missuppfatta, det är ju också väldigt, och då betyder det att de här hashtaggarna ju kanske helst inte ska finnas då, om det finns möjlighet att missuppfatta dem då. För läser man aldrig vila, då är det lätt att tro, om man inte nog vet historien bakom, att det betyder du ska aldrig vila.
Nej, och det är ju många som uppenbarligen inte alls har förstått då i så fall. Jag har inte förstått det. Och det är många, men nu kör inte jag den varianten, tack och lov, för jag tror inte jag hade hållit för det. Men nej, det är, och det är ju det som, det är ju alla eniga om, ska jag säga, som pratar om träning, att träning och återhämtning är en balans i, och det går inte att komma ifrån det. Man kan ha olika synsätt på vad träning ska innehålla och hur det är uppbyggt och hur hårt och hit och dit. Det finns olika skolor och det finns olika tänk kring. Men Där tror jag, jag har aldrig hört någon som säger att nej, men återhämtning är inget viktigt, utan det är bara gasa på så mycket som möjligt.
Men jag tror folk inte riktigt vet hur man ska återhämta sig. Alltså många tror också så här, ja men om jag går ut på en lugn, eller ger mig ut på en lugn jogg, då återhämtar jag mig. Men ja, där skulle jag också vilja sticka ut hakan och säga att ja, om du är en väldigt duktig löpare, alltså väldigt snabb löpare, då kanske du kan jogga och återhämta dig. Men jag skulle säga att majoriteten av motionärer som lyssnar på den här podden, de ska ut och promenera i sådana fall. Man ska inte jogga på någon jäkla återhämtningsjogg, för det blir alltid för högt tempo och då blir det liksom fel.
Ja, det är ett slitage oavsett om du joggar långsamt, så är löpning är inte helt skonsamt. Nej. Och du ska vara ruggigt bra tränad om precis som du säger, Petra, att jogg ska vara är rent ut sagt återhämtande och uppbyggande i ett skede när du egentligen är väldigt sliten.
Ja. Och så tänker man att man också kanske, de flesta inte är elitlöpare, man jobbar heltid med någonting annat, och kanske mentalt också dränerande att man hela tiden ska ut på den där joggen. Det kanske var skönt att bara ta en promenad någon gång.
Ja, men och verkligen det där att man ska ju vara lite sugen på sina pass, och det är där jag också känner att, nu pratar jag om fixering, men det är just det här att skillnaden mellan att inte bli för lat och liksom så fort det blir lite regn eller mörkt ute så känner man att oj, nu orkar jag inte träna.
Då finns det ju löpband.
Ja, men den liksom kontrasten till att man har bestämt att så här måste det se ut och man följer det slaviskt. Mm. Det är liksom och ger sig ut i helt fel läge. Det finns klokskapen kring träning, och det är därför man har någonting liksom i ett tänk kring träning. Att du kan ha ett träningsprogram till och med. Och då har du ju ändå tänkt till att här ska återhämtning, det passet är till för det, och så ett hårdare pass där och där krävs det mer återhämtning. Sen måste man fortfarande, även om du har ett klokt träningsupplägg, så måste du ändå ändra i det också.
Ja.
Med tanke på hur kroppen känns. Mm. Men om du inte ens har ett klokt upplägg i botten, utan bara slaviskt går in i ett tänk att du ska köra oavsett hur du känner dig, mår, för annars så är du vek. Då är man riktigt långt ut i skogen och kör, tycker jag.
Ja, men det håller jag verkligen med om. Så hoppas jag att folk förstår vikten av återhämtning. Och också, man har faktiskt chansen att upptäcka andra saker i livet, alltså när man återhämtar sig. Man kan ju faktiskt träffa folk som inte håller på med träning eller gör någonting helt annat. Bara liksom pilla naveln, njut av livet.
Nej, men så tänker jag så här, alla såna här kortsiktiga fixeringar, sen kan det ju vara en kortsiktig fast långdragen sådan, jag menar 100 dagar i sträck och så vidare. Men vad händer efter de 100 dagarna? Mm. Hur sugen är du på att gå på 100 till sådana och 100 och 100 år efter år?
Jag tänker på han som sprang, som skulle springa, hur många maror var han skulle springa? 100 maror?
Ja, det där ja.
Exakt samma sak. Ja. Hur sugen är han när han har sprungit?
Han är uppe i 50 nu. Och tillbaka till din, lite där, till din fråga om hur man håller år efter år. Både en motivation och en kropp som håller. Jo, men det är när man har hittat en balans i både vad kroppen tål och att man blir äldre, anpassar träningen efter det. Och behåller en motivation i för att det blir lagom hela tiden. Det är, jag följer liksom min lust ändå. Mm. Och lusten är stor. Men det finns ingen fixering i att jag måste göra på ett visst sätt hela tiden. Det blir en stor variation. Och därför så tror jag att det är lättare att behålla en lust. År efter år efter år.
Men alltså det tycker jag, du är ett levande bevis då på att lust och balans faktiskt. För att eftersom du är så jämn där på Lidingöloppet, men du bevisligen, man blir ju äldre för varje år. Så betyder det faktiskt att du blir bättre för varje år.
Och då betyder det att
ditt upplägg funkar.
Ja, nej men på sätt och vis så är det ju så. Och det är ju inte så bara att den dagen på åren är den enda som räknas för mig. Och sen rasar allting däremellan. Efter 4 dagars vila och träningsverken var borta, så är min lust att träna igen tillbaka. För att det är en livsstil, det är ett sug efter att ständigt ha det här i mitt liv. Och då är den där, det är som en liten fest att få springa ett lopp.
Kanske
någon gång
inte
då,
alla ser det som en fest, men å andra sidan har ju du en lite annan bakgrund än de flesta.
Det är inte fest de där sista fem
efter Grönstabacken, fyrbubblan. Ingen tycker att det är en fest.
Nej, men då tänker man varje gång att det kanske, jag kanske inte behöver göra det här.
Nej, så känner jag varje gång jag kommer till Grönstabacken. Det tror jag många känner igen sig i. Helena Larsson och Malin Nordesjö är inne på samma sak. Det här med att om man nu har varit i sitt livsform och så känner man att man inte vill tappa allt, men man förstår ju att man måste växla ner under en period för kroppens skull. Hur ska man tänka då? Det här känner vi ju alla igen.
Jo, men jag tror så här att det handlar om att vara lite bred i sin variation. För då kan man liksom hålla uppe bra träning fast man tränar lite olika. För blir det för ensidigt att du har kört en storsatsning inför ett maratonlopp eller någonting och känner dig lite mentalt och fysiskt trött på hela det upplägget, så är det ju skönt att gå in i liksom ett annat tänk. Vad kan jag liksom fokusera på nu under en period? Träna jättebra, men lite annat. Mm. Kanske springa lite mindre för att liksom få benen att få lust igen, fokusera kanske lite mer på styrka eller någon annan konditionsträning som du liksom känner att du gillar också.
Men går det att behålla sin löpform då om man liksom tränar alternativt?
Ja, men alltså, du behöver inte ta bort löpningen helt. Det är ju bara skadeperioder som du kanske måste ta bort löpningen helt. Men minska ner den lite grann så att du liksom har lust på de passen du kör löpning och sen så öka på lite annat. Och min erfarenhet är att det ofta kan bli ett litet lyft av att du faktiskt gör nya inslag i träningen och variera lite med andra grejer. För det blir lite ensidigt för många.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Det är ju så att det är väldigt få som är färdigtränade i kroppen totalt sett. Så att de flesta behöver liksom egentligen en uppbyggnadsperiod och kanske liksom fokusera till och med, som man får göra när man är skadad, fokusera på andra grejer. Mm. Bästa är ju inte vara skadad, men ändå ta tag i sin svaga mage och rygg och bygga upp liksom andra delar som också behöver tränas.
Mm. Men alltså, jag hörde en intressant sak. Det var någon som menade på häromdagen att om du aldrig blir skadad, då har du heller aldrig misslyckats. Då har du inte testat dina gränser. Tycker du att det ligger något i det där uttrycket? Jag tycker det lät jättemärkligt. Men det att man liksom, sen låter det som ett elittänk också. För som motionär ska man väl aldrig behöva pusha det så hårt?
Nej, det låter ju helt vansinnigt tycker jag. Ja. Men alltså, det är ju så här, de flesta eller alla som har tränat lite mer eller startat upp från noll och bara känner ju i kroppen att det gör lite ont här och där ibland. Och det är ju inte så att du aldrig känner någonstans när du tränar, utan antingen så är det sund träningsverk. Träningsverk är ju inget farligt, det är ju bara tecken på att du faktiskt har gjort något som du behöver. Men sen är ju det liksom skillnaden mot att gå över gränsen, den tycker jag ju är, det är ju klokskap. Alltså, kan du hålla dig i att du har liksom lite känningar här och där i kroppen för att du tränar, men inte går över gränsen och blir skadad? Det är ju det ideala.
Det tycker jag också.
Det finns ingen klokskap i att säga att man ska över och bli skadad, för att då har man varit tuff och hård.
Jag kan ju avslöja att det var en man som sa det här, men man måste ha liksom pushat gränsen för att se var man har sin gräns. Jag bara, okej.
Det låter ju elitidrottstänk som du säger.
Exakt.
För elitidrott är ju inte sunt, det är ju inte hälsa. Vi pratar ju, men det är ju inte ett tänk i att elitidrottar tänker ju inte heller så här att wow, vad häftigt, jag blev skadad. Ja. Det visar att jag är en riktig tuffing här. Ja. Utan en elitidrottares dröm, det är ju att träna så hårt kroppen någonsin klarar av, men inte bli skadad. Precis ligga under gränsen och känna ibland att om jag kör det här passet, då kanske det smäller i baksidan, för jag är så stel där, så att jag kanske ska vara klok och inte göra det passet just idag, än att gå ut och dundra på och dra hela hamstring och känna att yes, vad cool jag var.
Ja, kul. Och så rehab på något. Vad blir det då? Ett halvår?
Ja, nej, men alltså det trista som finns, det är ju att bli skadad oavsett om du är på elitnivå eller motionsnivå. Så att, nej. Den skriver jag inte under på.
Den skriver jag inte under på, nej. Då går vi på nästa fråga här från Malin Grip. Den här tycker jag är väldigt intressant, för jag känner igen mig väldigt mycket. Det här med att ha svårt att återhämta sig efter rejäla tömningar. Hon skriver så här: springer jag ett lopp, 10 kilometer, halvmara, mara och så vidare, så har jag svårt att hitta tillbaka till andningen igen. Jag kan inte prestera på lopp och intervaller på flera månader efteråt, och jag har testats för astma men de hittar ingenting. Är detta någonting som ni har hört talas om?
Ja, Petra, ja,
men jag känner igen det här. Berätta. Men då kanske det inte är så här andningen, utan mer, för mig är det mer en mental urblåsning. Och det kanske är så, det är bara en teori här, att det kanske är så att det sätter sig i andningen, men det kanske i själva verket är i huvudet. För att om du har gjort en satsning och tränat under en period, liksom fokuserat mot det här målet, och sen så har du gjort det. Och då känner man ju så här att nej, men nu har jag gjort det här som jag har tränat inför så länge, och då är det lite så här post-race blues. Och det kanske kan sätta sig på andningen, jag vet inte, vad tror du?
Ja, just andningen har inte jag heller varken erfarenhet av eller hört om så mycket. Men jag håller helt med din utläggning där om tömningen, liksom vad det sätter sig i mentala. Och det är väldigt vanligt att det blir liksom en liten trötthet i att ta i. Det är egentligen kroppen är återhämtad, musklerna är återhämtade. Men det är helt klart en sån urladdning, så att det är svårt att ta i på ett tag. Ja. Men ibland är det tvärtom med lopp, att du får en formtopp av ett lopp, att du tar i lite mer, du får en kvalitet som du inte ens kan vara i närheten av på träning, och så känner du på träning efter att du flyger fram.
Ja.
Men då handlar det om att du inte har blivit så mentalt sliten av det där loppet. Och jag har erfarenhet av båda, att både tävlingen ger en enorm boost till vidare grejer efter, och en total tömning att jag inte orkar ta i på ett tag efter. Och då, den ska man nog bara vara lyhörd och följa. jag tror lite som säger Peter att det kan kanske sätta sig att den mentala tröttheten blir när du försöker ta i så, ja. så blir det en stresspåslag,
ja, men
på
lite
ett sätt.
Så. Ja, mm. Att man känner, eller kanske att man känner så här lite prestationsångest att ja, men nu så sprang jag ju det här så bra. Och då har jag ju höjt mig i min nivå. Och så här, ja, men så blir det som en låsning när man ska träna sen. Att det sätter sig i huvudet på något sätt. Jag känner igen det där. Att det, man kan känna sig lite blockerad och svårt att hitta anledningar till att träna. Och då kan det bli så där att man känner...
Det är lättare att träna inför ett lopp, ja, än efter. För, ja, inför har du en, liksom en fokus och en underliggande förhoppning till att det här, det känna på passen att det leder till en bra form in, så att du ska bli förberedd och så. Och efter det är det liksom tomt.
Mm.
Jag tror det är viktigt att bara följa det där lite, att köra på den nivån som kroppen orkar då, efter, och inte pressa sig till att prestera. Men sen så ska man ju klart för sig att lopp gör ju alltid, och det märker jag ju på kunder, på mig själv, att du blir alltid snäppet bättre på ett lopp. Mm. Och det är ju hela den där atmosfären och adrenalin och att
och
du
nummerlappen,
har
ja.
Nummerlapp och lite fokus och allt. Men, och då kan det ju också bli att du har liksom sprungit på till tider som du plötsligt då en vecka senare inte är i närheten av att kunna springa på, för då är du tillbaka i träning.
Ja, då är inte nummerlappsdopad längre.
Nej, och då bara plötsligt känner man, men vad hände här med formen? Ja. Hur kunde jag springa så där fort?
Just det.
Och så tänker jag alltid själv när jag springer de här loppen. Finns inte en möjlighet, jag förstår inte hur jag men kan springa på de tiderna.
Finns det någon tumregel på liksom, hur mycket bättre man blir på tävling? Har du märkt på dig själv liksom, hur mycket du höjer dig?
Ja, det är svårt att säga procentuellt, men det är anmärkningsvärt mycket. Och det här märker jag även på, som sagt, motionärer. Så det har inte bara att göra med att du måste ha ett elithuvud med någon galen tävlingsprestationshuvud. Och det försöker jag överföra på mina kunder, just det här med när de ska springa lopp. Att de har sina små drömmål och så kör man något pass och så säger de, ah, fan, det, jag är inte alls där, det kanske inte alls går.
Mm.
Och så ser ju jag liksom att, ja, men du är inte så långt ifrån som du tror, för att det kommer ske någonting.
Mm.
Och 9 gånger av 10 så är det så att de kommer tillbaka och känner att, aj, jag känner mig så mycket lättare och det bara sprang alldeles för fort där och ja, så det är någonting med det där, så
ja.
Men jag hoppas att Malin här kan liksom hitta kanske ett större återhämtning, lugn då efter,
ja.
och bara låta sig.
Jag tror inte man ska jaga så mycket, så jag tänker så här, om det är så att det känns att det är motigt på passen, då kanske det är ett tecken på att ta en liten vila från löpningen då. Mm. Alltså ta en paus.
Gör något
så
annat.
Så kommer suget att komma tillbaka. Det brukar det göra.
Det
så
gör att, det. Nästan att om man... Ja. Eller det gör det alltid.
Ja, det gör ju
förr
det.
Eller senare. Ja. Men jag tror som sagt att pressa sig i fel läge, oavsett om
nej,
det är efter lopp eller
heller.
Om du är sjuk eller om du är tungt tränad eller vad det nu beror på, eller hårt belastad på jobb eller privatliv, så kroppen är fantastisk på att säga åt dig vad den vill.
Exakt. Vi går vidare till en annan fråga här. Den här tycker jag är väldigt intressant och den kan man ju ha nytta av som en vanlig motionär. Dr. Sköld här är som undrar, hur ser en typisk träningsvecka ut för er? Om ni nu har typiska träningsveckor. För mig blir det i vardagen ganska likt vecka från vecka när träningen ska pusslas in mellan jobb, barn, andra aktiviteter etc. Jag springer till jobbet 2 dagar i veckan, cirka 1 mil. På helgen kör jag intervaller lördag och ett längre pass på söndag. På lördag och söndag springer jag också förbi utegymmet och kör lite styrka där. Det passar perfekt för mig. Ja,
ja, det låter ju... Låter precis som han har det där...
Jag tror att det är en hon faktiskt.
Ja, doktor. Ja.
Jag råkar veta att det är en kvinna.
Jaha, okej. Ja, doktor Sköld. Ja, men det kan ju faktiskt vara både,
det kan ju vara både man och kvinna.
Men det låter ju som hon har hittat sin perfekta balans för sitt liv. Mm. Och det är ju egentligen det här handlar om. Det är därför, nu ska vi inte gå tillbaka och snacka för mycket om det, men det här med att springa varje dag och komma in i fixering, utan man ska egentligen aldrig titta på andra.
Nej.
Vad de kör. Eller, och det är därför det blir fel också när jag tycker att man jämför sig för mycket på nätet med träning.
Exakt, och det är därför just den här frågan. Så det kan vara kul att så här, aha, hur tränar ni? Och så berättar du och så berättar jag. Men sen då blir det ju omedvetet så här att man tänker sig, jaha, jag kanske borde göra så jag också. Mm. Och nu verkar ju hon ha hittat ett upplägg som är...
liksom,
optimalt för henne. Jag tycker liksom, good for you, säger jag, att du liksom hittat det här.
Ja, men och det är det handlar om, att egentligen nummer ett, ha kontinuitet i träning.
Mm.
Varje vecka, det är bara dunkas på sina pass. Mm. Om det är 1, 2, 3, 4, 5 pass i veckan. Mm. Vilka pass det är, hur du får ihop det.
Mm.
Det är ju egentligen var och ens egna uppgift.
Exakt.
Det man kan motivera till och liksom prata om, det är ju liksom att få in det tänket som hon redan har.
Mm.
Det vill säga att faktiskt ha liknande veckor som passar henne. Någon annan kanske reser jättemycket en vecka, har helt olika upplägg olika veckor på grund av ens liv är så.
Man kan ju vara så här varannan vecka förälder till exempel.
Ja, och då kanske man liksom känner att varannan vecka har jag stora möjligheter, varannan vecka har jag inte det. Och då kan det bli en naturlig pulsering i det.
Just det.
Och det är inte heller fel.
Nej.
Det viktiga är liksom att hitta något som inte stressar en i att du gör någonting som inte egentligen funkar för din vardag.
Men det här är anledningen till att jag tycker att det här med mallade träning program som man då hittar på nätet, alltså jag tycker det är så värdelöst.
Mm.
För det gör ju att folk, när du får ett program i handen, så händer ju någonting i huvudet på många människor. Och det är så här, det här måste jag följa till punkt och pricka, till varje pris. Och sen så känner man sig så misslyckad när man då inser att nej, men det här funkar inte. Jag har mina barn varannan vecka och det finns inte ens sportkeps att jag kommer hinna göra det här passet.
Nej, men i så fall så ska du ha ett individuellt upplagt.
Exakt, precis.
Och det hjälper jag ju mina kunder med att då tittar vi över. Det är ju inte så här att en kund kan inte komma till mig och säga jag vill absolut springa under 45 på milen. Utan det är mer så här att det kan vara drömmålet, hur ska vi ta oss dit? Och så säger jag istället, vad har du för möjlighet, hur ser ditt liv ut? Vad innehåller det? Jobb, barn, fritidsaktiviteter, hur tränar du idag?
Ja, och du själv, vad är det för kön? Vad har du för kön? Hur gammal är du?
Ja, nej, men också, och just det där, framförallt så är det så här, hur lever du i din vardag?
Mm.
Och för mig är det helt värdelöst att ha en mall på att så här springer du milen på 45 minuter.
Mm.
Det kan du ge till en 25-årig elit. Aktiv och säga okej, du har ingenting annat fokus än att du bara ska träna. Det är liksom träna, äta, sova, som jag säger. Det är ju en elitidrottares vardag. Och sen får du liksom fylla ut med...
Men samtidigt så finns ju en anledning till att elitidrottare har tränare. För att man måste veta någonting om personens bakgrund och förutsättningar.
Ja, det måste man även där.
Ja.
Alla elitidrottare kan inte träna likadant heller.
Nej.
Det passar inte. Men det är lättare att liksom, om du inte har så mycket andra grejer.
Nej.
Om träningen är både ditt jobb,
ditt
liv, din fritidssysselsättning,
din
familj. Då är det ju klart att då är det lätt att göra en mall.
Mm.
Sen är det individuellt också. Men, för att det ska bli perfekt. Men det är otroligt stor variation för en motionär. Det handlar ju så mycket om hur du har det runt omkring dig.
Mm.
Vad har du för förutsättningar? Mm. Någon person mår bättre av att träna 3 pass per vecka istället för 4 som de kanske har gjort. Det händer ju att jag tar bort ett pass i veckan.
För
att få bättre återhämtning. Och för att få bättre kvalitet på de passen.
Mm.
Och resultatet i slutändan blir bättre.
Ja.
Istället för att bara säga att du måste träna mer. Eller du måste göra si och så. Och så känner man att det finns inte en möjlighet att få in.
Vet du, jag tycker det var så lite roligt. När jag körde ett pass här i helgen så frågade jag dem som var med på passet. Här, hur många av er tycker att ni borde träna mer än ni gör? nästan alla räckte upp handen. Och då kände jag så här, men vad är det som gör att folk tycker att de borde träna mer? När det kanske är precis som du säger, att man egentligen borde träna mindre och då skulle resultaten komma.
Ja, eller träna annorlunda.
Ja,
våga istället ändra för att gå ut och springa varje dag i sträck. Och vissa dagar blir det 3 kilometer i lungtempo bara för att du ska få ihop det, fast du känner att
jag är förkyld
och jag har blytunga ben och jag borde vara hemma. Men jag lufsade 3 kilometer och den satte sig, så dagen efter blir det också bara 3 kilometer lunk. Istället för att köra 3-4 vettiga pass då, när du är frisk.
Exakt.
Det handlar inte bara om antalet pass, utan det handlar ju så otroligt mycket om vad gör du på de här passen. Mm. Och dessutom hitta något som både går ihop med ditt liv och som passar ditt psyke. För det är ju det, liksom, du ska ju ha kul. Det viktiga är att hitta någonting som både går ihop med allting det här.
Alltså jag har en liten önskan, och det är att alla de här aktörerna som tillhandahåller träningsprogram, istället för att kalla det för träningsprogram, jag förstår att man kallar det för träningsprogram för man vill ju kränga saker här, man vill sälja saker, istället så borde man kalla det för inspiration. Här finns det pass som du kan välja, men det är viktigt att du har ett individuellt upplägg som funkar för just dig. Det skulle man ju vilja säga, istället för att tala om för folk att det här är sanningen.
Egentligen skriva så massa tips på bra intervallpass.
Ja.
Tjuff, inte på någon speciell dag eller så. Här har du superbra långintervaller, kortintervaller, backe, välj ett sånt pass i veckan.
Ja.
Och sen så har du ett distanspass. Och det kan variera från 5 kilometer till 15 kilometer beroende på
eller
hur du tränar.
Eller 3 kilometer som jag orkar springa häromdagen till exempel.
Ja, men precis. Nej, men beroende på var du är någonstans. Mm. Och så lite styrketräning och lite hit och dit. Och så, i alla fall och så får du säga så här, beroende på vilken nivå du är på och hur mycket du har möjlighet till, så plockar du in x antal av de här passen.
Ja, exakt.
Om det är måndag, tisdag, onsdag eller torsdag som du gör det ena eller andra, det får du välja själv beroende på. För det är också värdelöst att skriva måndag ska du, Petra, köra tuffa intervaller där.
Ja.
Och måndagar för dig är den körigaste dagen på hela veckan.
Ja,
och du är
inte
helt tom i huvud och kropp. Och så ser du, jag måste ändå
försöka springa intervaller.
Ja. Så att det är ju också så att det där att skriva, då måste du känna personen rätt väl.
Ja, ja, ja.
Och veta att måndagar är perfekt för Petra att köra intervaller. För då har inte hon något jobb, hon har bara läget hemma och slappat
sin fru.
Ja. Nej, men så att det är det där, hitta sin, man får tänka sig där också att är man elit eller är man motionär? Vad är liksom målbilden?
Måste det ske till varje pris eller inte?
Ja, och målbilden är för alla, säger jag, min målbild i alla fall som inspiratör och tränare är att man ska fortsätta med att träna vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år och trivas med det och hitta en liksom form som funkar.
Men jag tänker mig att man ska, det upplägget som man har ska man känna att, men det här kan jag fortsätta med år efter år efter år, för det funkar för mig.
Det är inte fram till februari eller fram till november.
Nästa lopp eller vad det kan vara.
Utan det är ett, sen kan man jacka upp utifrån det. Man kan ha en grundnivå som funkar i stort sett. Du ska se liksom att det här kan jag göra vecka efter vecka 10 år framåt.
Ja.
Sen får jag en jättekick av att så ska jag springa det där loppet. Jag jackar upp lite här sista 3 månaderna med, för jag känner ett sug efter det och så. Och så jackar jag ner på min grundnivå där det hela tiden ligger och tuffar. Där har vi ett perfekt träningsupplägg.
Jag tycker den här är så viktig eftersom den ligger väldigt nära mig och mitt liv just nu. Den kommer från Camilla och hon undrar om det här med långvariga skador och att hålla igång träning trots sorg. För hon fick en överbelastningsskada i september 2016 och hon rehabbade på bra och kunde börja springa så smått i januari 2017. Och i februari då samma år så fick hon ett telefonsamtal och det handlade om att hennes älskade syster och bästa vän hade dött. Hennes liv rasade samman. De hade planerat en semester ihop och de skulle höras på eftermiddagen den dagen. Och Camilla försökte träna. Kroppen svarade inte, självklart. Julen 2017 så kraschade hon mentalt för att skadan läkte inte. Och sen då för ett par veckor sen så hade hon en ny krasch. Hon kan inte springa. Hon promenerar, yogar, cyklar lite. Och hon tycker att det är jobbigt när folk gnäller över en förkylning och inte har kunnat springa på 2 veckor. Alltså 2 veckor. Nu har det gått 1,5 år sedan den här skadan. Och det tycker hon är svårt att hantera mentalt. Att det är också svårt att inse att man bara kan göra det man kan och inte det man vill. Och det är säkert många som brottas med detta. Självkänslan är låg.
Ja, Petra, du får...
Ja, nej men alltså, jag känner verkligen med Camilla för att jag känner igen, dels hade jag ju en hälsporre som var väldigt envis och sen så blev jag gravid och födde barn och betydde att jag inte kunde springa på över ett år. Då var det ju ingen sorg inblandad. Men jag kunde ändå känna en sorg över att jag inte kunde träna som jag ville. För jag fick problem med min identitet som löpare. Och sen då, när det här hände med pappa då, att han dog i början på sommaren här i år. Så var det ju som att kroppen, precis som Camilla säger här, att kroppen inte svarar. Och om man då dessutom har en skada då, som man då försöker rehabba, så blir det ju inte bra. Och... det är väldigt tufft. Jag skulle säga att det här är nog det absolut tuffaste man kan råka ut för i livet. Att någon dör och att man dessutom har en skada. Så att jag tror, alltså det största jobbet här, jag vet inte vad du tycker Malin, men jag tror det största jobbet här, det handlar ju om huvudet.
Absolut. Kroppen är ju, den fungerar ju på det sättet att när man mår dåligt av andra grejer så läker den väldigt dåligt med skador. Så det handlar ju liksom om att självklart i den mån hon orkar rehabba, fortsätta rehabba, för det, kroppen självklart mår bra av att rehabba, oavsett om du mår dåligt eller bra. Men tyvärr är ju resultatet otroligt mycket sämre på en rehab när man mår dåligt.
Ja. Jag måste inflika en sak också där. Just sorg och att man har liksom tufft mentalt, det förbrukar alltså näringsämnen i kroppen. Mm. Det har jag bevis på för att jag har gjort tester.
Jo, men det finns ju forskning kring.
Exakt.
Och det handlar ju om både att kroppen går på högvarv hela tiden. Ja. Hjärnan är igång. Du sover sämre.
Ja.
Vilar egentligen aldrig, även om du ligger i sängen och halvslumrar, så är det liksom mera som ett tufft träningspass.
Ja.
Vissa kan ju rasa i vikt.
Ja, jag känner igen det. Alltså jag fick veta häromdagen att jag har brist på kolesterol.
Jaha.
Trots att jag vräker i mig mat så känner jag bara att jag är hungrig hela tiden och liksom maten fastnar inte i kroppen. Den bara liksom...
Nej, men precis. Och det är ju för att det är en helt annan energi förbrukning fast du bara sitter på rumpan.
Ja, alltså jag tränar ju bevisligen mycket mindre än jag gjorde innan pappa dog, men liksom det är ju en inre stress som man inte kan göra någonting åt faktiskt, utan det går inte, och tänker man på den för mycket så blir det bara värre.
Ja, och det är ju självklart, det här är ju en stor tragedi och det handlar om är ju liksom att hon bara ska liksom ta hand om sig själv och bara få träna så som kroppen orkar då, inte pusha sig och sen låta den här sorgen få ha sin gång och försöka hitta tillbaka till någon sorts hanterbar nivå på den så småningom så att det går att liksom leva med den lättare.
Så här tänker jag att ett perspektiv man kan ha då om man råkar ut för sånt här, det är att man tänker sin träning som ett livsloppsperspektiv. Alltså du tänker så här, idag är jag 42 år snart. Jag har för avsikt, jag hoppas att jag i alla fall kommer upp i 80 någonting, kan man ju hoppas. Det betyder att jag har lika mycket tid kvar att träna som jag är gammal. Och då... det kommer att komma såna här grejer. Alltså det kommer att komma att jag inte kommer att kunna träna på ett år kanske. Man får nästan räkna med det.
Livet kraschar i olika lägen. Och det enda som man kan i alla fall försöka tänka som sagt och trösta sig med är att det går att komma tillbaka till en tillvaro. Jag är ju 46 idag och för 6 år sedan så var jag både totalskadad och kunde inte springa på först ett halvår för hälsenan eller vid hälen. Och sen så blev det operation och så var det 7 månader utan löpning. Det var nästan 1 år utan ordentlig löpning för mig som är totalberoende.
Som lever och andas löpning.
Ja. Samtidigt så gick jag igenom en skilsmässa. Så långt ner på botten av mig själv har jag aldrig varit. Nej. Och jag fick känna på nya sidor också hos mig. Och min sjukgymnast som hjälpte mig med rehaben efter den här operationen. Hon var även en väldigt bra mentor och stöttare för mig. För hon sa det: Malin, du rehabbar så otroligt bra, du gör allt du ska och så, men det som det mest handlar om nu för att din kropp ska återhämtas och läka och du ska kunna springa igen, det är att du börjar må bra igen mentalt. För du, jag blev ju också liksom helt urlakad och jag har ju inte så mycket marginaler på att ta på kroppen. Jag är smal i mig och jag har liksom inte de marginalerna att rasa i vikt och så heller. Nej. Jag måste hålla det jag har.
Exakt.
Så hon sa bara att det är du mest ska fokusera. Vi gör våra rehabgrejer. Hon hjälpte mig. Jag var 3 dagar i veckan ute på Bosön och jobbade. Men vi pratade också. Och
jättebra.
Hon sa att när du börjar må bra igen, då kommer din kropp att läka. Och mycket riktigt var det så. Ju bättre jag började må så småningom att komma ur det här, desto snabbare gick det med rehaben och att jag blev hel. Och vid den tidpunkten, det här är alltså 6 år sedan, då tänkte jag att det finns inte en möjlighet att jag någonsin kan springa något sånt lopp igen som jag håller på med nu.
Du ser.
Ett Lidingö-lopp, det var en utopi för mig. För jag kände mig så nere i kropp. Jag var sliten. Idag känner jag mig ju stark. 6 år äldre men mycket, mycket starkare. Så att
det kan vända.
Det kan vända, men det, självklart så tar det tid efter en sån där tragedi. Och den går ju inte att skynda på.
Man måste ju acceptera livet som det ser ut. Alltså det är ju tyvärr så att jag trodde också att liksom, ja, men livet kommer att se ut så här som det gjorde då innan det här hände. Men det som jag har lärt mig är att nej, men livet ser inte ut så. Och jag är fortfarande löpare även om mina pass ibland kanske bara är 2-3 kilometer. Men då har jag ändå kommit ut och så kanske man kan promenera lite och försöka göra sånt som man mår bra av. Och även då känna det kommer att bli bättre, men det kommer att ta tid. Och kanske försöka rensa lite i sociala medier om man blir stressad över att man läser om vad folk håller på med. Så försök att kanske ta bort det då och liksom fokusera på sånt som du mår bra av. Det tycker jag är...
Och sen som sagt, om 5 år så kommer du kunna vara mycket starkare och bättre än vad du kanske kan ens ana när väl saker och ting får ha sin gång lite grann. Men det, vi har full förståelse för det här tuffa. Och
ja,
det är
verkligen.
Det värsta är när det kraschar på alla möjliga fronter. Ja. För just den här med, jag tänkte själv liksom, att just under en sån jobbig period, för mig är ju det bästa jag kan göra, det är att få gå ut och springa. Det är min liksom terapi. När jag har liksom mycket i huvudet eller mår lite dåligt av något. Och när den bara rivs totalt bort, går inte att ta ett steg.
Nej.
Och på väldigt lång tid så plötsligt så rasar hela ens terapimöjligheter på bästa sätt och gå då och springa i vatten och simma och köra lite styrketräning i månad efter månad. Det är väldigt tufft när liksom inte ens man får den biten.
Nej.
Men som sagt, Camilla, ge inte upp, kämpa på, för det kommer tillbaka.
Ja, och som sagt, kroppen och huvudet behöver tid och det anpassa din träning och ditt liv efter hur du mår. Det är absolut bästa råd jag kan ge från min egen vardag.
Kroppen är fantastisk på att återhämta sig, ändå hitta vägar. Så småningom.
Så är det. Du, det har blivit dags att knyta ihop säcken för den här gången. Men vi släpper ju faktiskt ett avsnitt till i år. Förhoppningsvis kommer vi tillbaka nästa år.
Det hoppas vi.
Så vi vill uppmana dig som lyssnar på det här att fortsätt skicka in frågor och önskemål om teman till oss. Det är så roligt att ni som lyssnar är så engagerade. Ja. Vi har väl inget mer att säga än att vi ses snart igen. Spring snyggt.
Kör på. Var snygg ut i löpspåret.
Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.